Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Du hälsar välkommen.
Det gör jag. Hallå, hallå!
Varför är det olika hastighet på saker inne?
Ja, men det här är ju en grej.
Jaha.
Alltså det här är ju, alltså det ska vara så.
Okej. Okay.
Så Manne. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Din kollega John Kingstedt i Springsnyggt har ju ofta koll på avsnittsnumren, har jag märkt.
Mm.
Det hade jag ju också en gång i tiden, men nu har jag inte det längre, känner jag. Vet du vad det är för avsnitt?
Nej. Nej. Ingenting kunde vara mindre intressant.
Alltså för att så är det ju. Jag vet att vi hade ju 420 för ett tag sedan, för då pratade vi om Mariana. Apropå det, får jag dra en snabb Mariana-grej innan vi liksom drar igång med avsnittet på allvar, så att säga. Jag var ute med Kajsa och då är det inte min hemliga älskarinna, utan det är fortfarande min lilla hund.
Mm.
I och för sig så skulle de ju kunna kombinera.
Det är som när pappa gick till Petterssons livs, vår livsmedelsbutik som låg precis vid oss, och han Sture som stod i skärken sa, har du en ny dam? Och pappa blev skitprovocerad, både rådnade och blev typ irriterad och undrade vad Sture kände till. Men så visade sig, så förstod pappa, sen hade han en ny bil med registreringsskylten, registreringsnumret dam.
Men det är också roligt att man blir så här, va? Nej, det har inte alltså. Vad snackar du om? Vad fan? Vad vet du? Ja, men i alla fall, då gick jag, då har jag en liten runda, och då berättade du för mig att det är precis jämte den skolan där Alex Schulman, ett konsortes, alltså med
Kvicken.
Ja, Kvicketorpsskolan, ja. På Kvicken var ju också den skolan i Skogås där jag gick, så var det ju Kvickentorpsskolan man åkte till och slogs. Det fanns någon slags fade mellan Skogåsskolan och
så. Där var det ju innerstadsskolan också, att Matteus kom till oss och slogs och sådär.
Matteus hade jag gått i om jag hade fortsatt för det var där mina kompisar, när jag bodde i där avstånd, de gick sen i Matteus, så då kanske vi hade slagit.
Ja, jag slogs inte.
Nej, det är sant, men
gjorde du det?
Ja, alltså om Kvickentorpsskolan kom till Skogås skolan, då var jag väl kanske med lite grann sådär och inte slog så mycket men kanske skrek något okvädningsord och sådär. Mm-hmm. Men jag var ju aldrig så att jag åkte med till Kvickentorpsskolan. Det gjorde jag inte.
Nej.
Enda gången, men den har jag ju berättat om i podden, enda gången var ju när jag startade ett matkrig på Edboskolan som var en annan skola i Skog och Strångsund där. Det var ju då den här historien den här berättat när jag blev av med min championtröja som var min syrras.
Ja, den, det är
ja, och sen så fick jag sno tillbaka den från fritidsgården. Mm. Det var inte det jag skulle berätta. Utan det jag skulle berätta var att när jag gick här på en liten skogslinga som jag går när jag inte orkar ta mig så långt bort med Kajsa. Det är kanske 300-400 meter, där man kan släppa Kajsa lite i skogen. Givetvis inte nu eftersom det är efter 1 mars. Då ska alla hundar hållas kopplade.
Harpalt och annat.
Ja, vad tänker du? Ja, du menar harpaltarna kommer nu, ja. Mm. Just det. Mm. Då gick jag där i allsjöns ro på den här stigen och så mitt framför mig så stod det en kille i, han kanske var 10 år yngre än jag skulle tippa på, men ändå så här en
trött småbarnspappa som brukar säga, sån här osexig som brukar
säga. han hade inte så mycket småbarnspappa aura runt sig, men han hade ändå typ yrke seriös aura liksom, att han hade en portfölj och på till
portfölj, det ser man fan inte ofta nu.
Gud, jag menar mer alltså sån här axelremsväska av något slag. Inte liksom
en gympapåse.
Nej, men det såg ut som att det är en jobbväska med någon dator i. Det såg liksom seriöst ut. Mm. Och han var välklädd och allting sådana. Men han stod och var precis i skulle precis röka en joint.
Mm-hmm.
Ja, och vi fick lite ögonkontakt och men det var, och det var väldigt trångt på den här stigen. Så liksom han var tvungen att flytta lite på, så jag var tvungen att flytta lite på mig, och så Kajsa och sådär gick jag förbi. Det var ett väldigt speciellt möte, för att tänka att då var väl han, jag såg framför mig direkt hur han, i och för sig, om han har små, om man har en bebis hemma och
ja, det vill säga, det. Mamman, alltså, annars skulle man röka hemma om man levde ensam.
Ja, men jag tänkte att han behöver ju inte ha, jag tänkte att, ja, min tanke var att han hade en flickvän hemma. Mm. Alltså, och sen så var han på väg till jobbet och liksom levde i den här hemliga doobie-livet liksom. Men det är ju ännu mer spännande om det är så att han är en utschasad bebispappa där mamman kanske är hemma. Och vad heter det, är mammaledig i första tiden och han åker iväg till jobbet och det här är enda chansen han får till någon typ av egen tid på väg till tunnelbanan, och då röker han en joint.
Vi har inte pratat så mycket med våra lyssnare om deras
jointvanor. Nej. Men vad tror du att det var? Tror du att det bara var liksom...
Jag tror att han inte ville röka hemma.
Nej. Men, det... men är det liksom...
För att någon var där som inte gillar när han röker.
Men det är väldigt normaliserat med... För jag tänkte cannabisrökning nu. För det var
ja, men det tänkte jag på den här berättelsen när du sa det. Att snarare så... Eftersom det är så normaliserat så känns det som... Vadå, finns det fortfarande folk som inte röker hemma?
Ja, precis.
Att det är så här, det är det som var det konstiga.
Det normala
är... Att de jagades ut. För annars så ser man ju ungdomar. Det är för att de... Det luktar hemma hos dem. Mm. När jag är ute och springer, jag får ju ganska stor och cyklar. Alltså jag har ju en enorm räckvidd på en månad. Mm. Med cykel och spring så blir det väl 60-70 mil. Och då hinner man ju cykla och springa förbi väldigt många som röker gräs hela tiden. Mm. Men det är oftast ungdomar då.
Just det, för att de vill inte... Ja, det här var ju ingen ungdom då. Men det som jag tänkte är att det är... Sara Larsson pratade ju ganska öppet om i en intervju bara. Alltså inte så här som någon talar ut, utan bara... Jag har rökt så jävla mycket gräs det senaste året.
Mm.
Alltså att det liksom är... Att det börjar bli mer och mer.
Ja, men han är ju en annan generation. Han är lite äldre.
Ja, han äldre.
Har inte förstått att nej, just normalitet det, att man, det är.
Ja.
Han hade ju kunnat stå, alltså han hade kunnat stå på tunnelbanestationen Farsta då istället. Mm. Det gjorde ju jag mycket. För, alltså, jag vet inte om jag har berättat det här faktiskt. Att när Kukbruk kom, som var mitt förstlingsverk, då skämdes jag ju väldigt mycket över den boken. Och över mitt värv. Att jag var så duktig. Att jag kände mig inte så duktig så här, i mitt inre som jag framstod när jag åkte runt och pratade om könsroller och jämställdhet och sex och sådär. Och då var det en kombination av att det var jättenervöst och ångestartat varje gång jag skulle föreläsa. Med att jag kände mig så duktig så att jag ville liksom göra våld på mig själv typ. För det var så hemskt. Och liksom alltid sån här, de som bokade mig var... damer, 50-talister nästan alltid som ville nypa mig i kinderna.
Just det.
Någon gång så i Hässleholm så var det en kvinna på Kulturhuset som drog in mig i ett rum och försökte hångla upp mig mot väggen. alltså...
Men en 50-talistkvinna?
Ja.
Men det är ju inte... Det, om du hade
det var gått... inte så duktigt av henne.
Nej, och det hade inte varit heller... alltså jätteduktigt av dig att falla till föga där och göra det.
Nej, det hade varit ganska smutsigt. Men hon försökte hålla fast mig.
Men jag måste fråga, var hon sexig?
Nej, det tyckte jag verkligen inte. Nej, jag tyckte det var jättekonstigt.
Då är det ju lite jobbigt nästan.
Ja, hon liksom tryckte upp mig mot en väg och försökte hålla fast mig. Men,
alltså, jag måste bara pausa. Alltså, i en helt vanlig... Liksom, du har föreläst, och sen så efteråt.
Ja, hon ville visa ett rum bakom. Alltså där det fanns alltså, ett sånt här... Vad heter det? Ett förråd helt enkelt. Mm. Där det låg trycksaker, affischer. Hon skulle visa affischen som de hade satt upp i Hässleholm innan så att jag skulle få se den.
Och, hur gammal var du då? 20?
Ja, 21.
Och då det är ändå ganska gott självförtroende av henne då. Och då var hon alltså...
Det var inte någon självförtroende. Hon kunde inte låta bli. Okay. För att hon var så berusad av, inte liksom att jag var sexig och söt, utan av att jag var så duktig. Att så här kommer den nya generationen och föreläser om mansroll och sexualitet och könsroller. Hon kunde inte kontrollera sig själv för att hon tyckte det var så duktigt. Att det gav hopp om framtiden. Förstår du? Så hon inte kalkylerat, bara att hon inte kunde låta bli.
Men då vill hon knulla med den framtiden?
Ja, ja. Hon ville känna den framtiden i sig.
Ja.
Men i alla fall så... Det ruttnade jag på så mycket så att därför var det skitviktigt för mig att röka stora, vackra jointar. Alltså jag utvecklade till en konstart, så här inside out, att man rullar dem ut och in och bränner av överflödigt papper så de blir helt transparenta, för det är så otroligt lite papper. Vackert konformade. När jag reste runt i världen så blev det en sevärdhet, för att svenskar har en kultur av att rulla väldigt fint, och jag hade verkligen tagit det till nästa nivå. Men de här gigantiska, fina, vackra jointerna, de rökte jag på olika tågstationer runt om i Sverige. Hässleholm och Lund och Nässjö och Hallsberg och alla liksom järnvägsknutar stod jag och rökte feta jointar för att få vara som lite mer som jag kände att jag var. Liksom en strulig ung man som inte alls var så duktig som alla trodde. Liksom.
Du var på drift. Helt enkelt. Ja. Fast det du gjorde var att du föreläste.
En grej gjorde jag också en gång för till och med kunna ha med mig den känslan på tåget, var att jag hade en sån här stor flaska Calvados, Bollard tror jag den heter, uppe i en väska på, ovanför mig där man lägger väskorna. Där hade jag min Calvados som jag hela tiden så här, sen hade jag en pappmugg och sen så fyllde jag på från liksom hatthyllan hela tiden, tog upp och hällde upp en slurk för att liksom manifestera min dålighet inför alla och sådär.
Men fick du några reaktioner på det här när du rökte jointar på tågstationer och sådär? Fick du någon gång
aldrig.
Nej, det var inte så att du fick sådär...
Det var kanske någon som berättade om det i den tidens motsvarighet till podd.
Ja, men jag tänker det var ju liksom... Men kände du ändå att du var lite farlig och sånt? Eller hade du velat att någon skulle typ... Vad hade du velat skulle hända? Att en 50-talist, snygg, sexig 50-talist tant skulle komma och hångla upp dig och bara, gud vad farlig du är.
Nej, jag skulle... Alltså, ja, men folk tittade väl lite snett och sådär och bara vädrade med näsborren. Det var ungefär vad jag ville. Jag ville inte åka fast liksom.
För jag tänker att det kan vara också... Det har vi pratat om i Ligga med Petri-samtalet för alla er som har hängt med sedan den tiden. Det här med... Vi har också tagit upp det i podden. Men det här när man är berusad av sin egen... ungdom och sin egen typ kåthet, så här, när man är med någon på en bio som man är kär i och sen så hånglar man, så vill man liksom manifestera sin kåthet och sin sexighet och sin ungdom för alla, för man tänker att vi är så härliga och sexiga och kåta så att det här vill alla ta del av. Fast sen så när man själv nu ser såna så kan man bli lite så här äcklad nästan och tycka att det är lite så här.
Det är inte alls min erfarenhet. Min erfarenhet är att det var just så att när jag var i par med folk ute i samhället så blev folk alltid kåta på liksom en ungdomliga kåtman. Ja. Alltså gamla människor ville typ så här bjuda på afrodisiaka och prata om gamla sexminnen.
Jo, men det där kommer jag ihåg. Det har du berättat om när du... Var det du och Tanja som var i... Eller var det du och Sara som var...
Inga kommentarer.
Nej, var det här en hemlig historia? För det här har du berättat om i podden.
Ja,
ju.
Nej, jag skojar bara.
Jaha. Ja, men det var ju att det var någon kvinna som du har varit med i alla fall.
Ja.
Oklart vem. Och ni var på semester och den här gubben började bjuda er på bläckfisk.
Ja, en kvinna. Alltså, de gick igång på att se...
Jo, men det var kanske inte riktigt det. Jag menar mer det här att man... alltså tonåringar som står och hånglar väldigt liksom demonstrativt. Alltså det tycker ju, det är lite som när jag ser en 13-åring komma med en cigarett och röka, men jag minns ju hur vuxen jag kände mig när jag kom som 13-åring med en cig, eller när jag stod liksom och hånglade med Sara utanför kyrkan i Skogås. Men att när jag nu ser sådana, då ser jag ju bara två barn liksom. Eller liksom ett barn som kommer med en cigarett, och att det finns...
Men det är ju fint och rörande.
Ja, det finns nej, det är sällan jag när jag ser... Kärleksyttringar är väl mer mysigt än om jag ser liksom någon som kommer och röker och som ser ut som ett barn. Det tycker jag ju... Det är ju inte så att jag tänker så här... Eller så här, det är rörande kanske att se de där barnen som hånglar och också kanske när killen en cigarett eller tjejen. Men det är ju inte så att man tänker så här, gud vad vuxna de är. Nej. Vilket var det man ville signalera själv. Och det var det jag menar med att...
Nej, man skulle kanske inte helst... Alltså, vuxenvärlden skulle snarare inte reagera på det alls. Utan här är vuxna bland vuxna.
Ja, och det var det jag menade med när du står och signalerar farlighet och röker din joint. Mm. Att det kanske är att folk kanske tycker... lite rörande att där står den där mysiga
kanske, men jag tror, men det jag lyckades ju med, att jag tror inte någon tänkte den där killen har varit på Linköping konsert och kongress och föreläst för 450 barnmorskor.
Nej, så är det väl. Men jag kommer ihåg, jag hade ju mycket sådana här tankar. Vi sitter här på Kungsgatan nu och spelar in, och jag kommer ihåg faktiskt just på Kungsgatan, för att jag klippte mig på Klippoteket som låg uppe på Riddargatan, och då brukade jag gå därifrån upp Kungsgatan till Hötorgets tunnelbanestation. Och då kommer jag ihåg att alltid när jag gick där nyklippt, då kände jag mig som att när jag var typ 18 år, att det var som att jag, att alla tittade på mig och alla liksom sådär, att jag var det coolaste som fanns. Alltså att det var, och att jag liksom, att alla, ja, alltså den känslan.
Det där var ju en välsignelse och förbannelse.
Ja, det var verkligen, det var det ju. Men för att nu har jag ju förstått att det som jag har, den slutsatsen jag dragit av det är ju att, alltså man kan ju frammana känslan av coolhet, alltså i och med att man känner sig cool. Alltså lite som det här att om man ler så kan man känna sig lite gladare än om man inte ler.
Musik är ju effektivt. Man kan lyssna på Lou Reed eller så kan man lyssna på Stormzy eller någon annan grime-musik.
Men den bistras...
Alltså inte att Lou Reed är grime-musik, utan man kan lyssna på Lou Reed eller grime-musik.
Jag tror att alltså, ja, få av våra lyssnare som tror att
kanske
Lou Reed
blir besviken när de letar efter grime-artisten Lou Reed och sen hittar de något helt annat än vad de förväntar sig.
Men alltså det är väldigt sällan som det finns en korrelation mellan känslan av egen coolhet och i hur man uppfattas som cool av andra.
Ja, men så är det. Men det där är någonting med att det blivit också. Jag minns att jag konstaterade första gången för 2 år sedan, började tänka på det, att förut, alltså när jag var ung, så var ju liksom allting handlade om hur jag var i världen. Men nu handlar allting om hur världen är i mig.
Just det.
Och det är verkligen så jag känner mig, att jag känner mig som en slags hemlig agent. Mm. Det är som min mamma pratat om, fast hon har pratat om det på ett sorgset sätt, att hon alltid varit en så här, ett bombnedslag. En kvinna som folk har krockat när de har kört bil och svimmat och visslat och liksom, hon har varit så himla snygg. Mm. Men att någon gång, jag vet inte, efter 60-årsåldern så slutade hon ha den effekten på folk, kände hon. Ja. Det hände liksom ingenting längre. Och så känner jag väl också, fast jag aldrig har varit sexig på det sättet, utan mer att jag trodde att det var så betydelsefullt att jag gick Kungsgatan ner. Fast nu är det som att jag är en hemlig agent. Alltså det är ingen som märker mig, utan det är jag som märker saker istället.
Ja, just det.
Och det är ganska skönt. Mm. Det var ju det som jag berättade om, att jag inte kunde läsa Svenska Dagbladet på pendeltåget för att jag var rädd att folk skulle tro att jag var moderat.
Just det. Ja, men, och det är väl det är väl någon slags sundhetstecken och ett vuxentecken, att man inte längre tror att man har förstått det här med till exempel att man har en bad hair day eller att man känner sig ful. Alltså att man har förstått att det är bara i skallen. För att för alla andra människor så ser man ut precis som man gjorde igår. Och de flesta tänker ju inte på överhuvudtaget hur man ser ut. Och de flesta har ju fullt upp med, om de inte heter Mannen Forsberg, för de lägger märke till allting eftersom de är spioner. Mm. Men de flesta andra människor, de har ju fullt sjå med att... Till exempel, har du noterat att jag har otroligt mycket finnar i tidningarna?
Nej.
Nej,
men du har ju lagt hår väldigt...
Ja, men jag tänkte på det när jag kom in nu, att för håret låg lite bakåt för jag hade sprungit.
Ja.
Och då kände jag såhär, gud, jag ser vidrig ut. Ja. För att jag har slarvat med mitt tvätt av dem. Och då märker jag direkt hur det blossar upp.
Det är också att du är väldigt hormonell, så du är kvar. Dels att...
Ja.
det där tyder på att du är fortfarande tonåring. Dels att du får finnar i tonårens far. Och dels att du funderar mycket på hur folk ska uppfatta dina finnar. Det är också en tonårsgrej.
Nej,
och att du har alla de här hormonerna.
Ja, men bara det att man liksom... Att jag kan känna så här... Gud, mina finnar. Fast det är så här... Inte ens du då. Vi har suttit där och har liksom lagt märke till dem ännu.
Men alltså det kan ju gå för långt också, det där med att man som 40-åring, alltså om man är mer lagd som jag, inte tror att man, alltså jag tror att man har på sig någon slags osynlighetsmantel. När jag skjutsade Iris till tunnelbanan i morse, så såg vi en granne som gick ut i, det var ju snö ute. Han hade Y-frontskalsonger. På Y-frontskalsonger och tofflor bara. Och gick
kallt,
ut och hämtade tidningen. Och det syntes ju ganska mycket ändå faktiskt, måste man säga.
Ja, men det måste ha varit kallt, tänker jag.
Ja, jag tror också
det. Ligger man märke till. Hade det varit en sommardag hade man kanske inte registrerat det på samma sätt som man gjorde nu.
När Nej, nu stack det ut.
Men det var det jag skulle komma fram till med det här.
Fan vad sugen måste ha varit på att läsa DN den där mannen.
Ja.
Eftersom han inte ens kunde sätta på sig morgonrock.
Digital prenumeration rekommenderas jag i det läget. Om man är så sugen. Men det jag skulle säga, som jag vill komma fram till, detta vindlade resonemang som började med återigen en Mariana-berättelse. Det är att jag tror att sanningen är att man någonstans börjar mötas. Alltså om man nu känner sig osynlig, alltså att man inte märks alls, och när man var liksom 18, 19, 20 så kände man sig att alla lägger märke till en hela tiden, så tror jag att sanningen ligger någonstans där mitt emellan. För att om jag ska vara helt ärlig så tror jag att varken du eller jag, utan att slå mig själv allt för mycket på bröstet, sticker ut lite grann i liksom...
Ja just det, du när du springer omkring så reagerar ju alla på dig framifrån.
Ja, jag tror ju att jag kanske fortfarande är kvar lite mer i det där än vad du är.
Jag vet att jag går jättemycket under raden.
Men det som är... Och jag vet ju att jag kanske inte riktigt gör det på samma sätt. Alltså, men där det är ju
intressant. Vad händer med det förutom att folk blir kåta när du springer? På vilket sätt menar du att du inte går under raden då?
Nej, men jag tror inte att min uppenbarelse är... Och det beror ju på hur du klär dig. Jag menar, idag är du väldigt neutralt klädd.
Det kan du inte säga när den där jackan på mig. Cheerlingjackan. Det är minst
verkligen. Alltså, när du har den tänkte jag inte på. När du har den här mockajackan på dig, då kan du inte tro att du likt George Smiley glider runt som någon slags anonym. Den här jackan sticker ut. Men skulle du bara gå med det där, en gråblåmelerad polotröja och ett par jeans, då smälter man ju in väldigt väl. Men med den här jackan så klart att du sticker ut.
Jag tror inte, men du har ju alltid varit annorlunda där. Du slutade ju åka tunnelbanan när du var liksom 19 för att det väckte så mycket uppmärksamhet.
Sluta.
Ja, men du gjorde ju det.
Nej, inte när jag var
19. Nej, när du var 24.
Jag hade ju väldigt svårt att förhålla mig till när jag var på MTV och folk kände igen mig. Ungdomar kände igen mig när jag var på MTV och var programledare och blev ju väldigt snabbt att jag skulle ha hemligt telefonnummer och vara liksom Sara Zetterqvist.
Åka taxi eller gå.
Precis, jag är här som privatperson. Alltså jag blev ju Michael Jackson väldigt snabbt och väldigt mycket onödan. För att det var ju, alltså återigen, lite skev självbild. Men det jag skulle säga ändå, trots att du och jag är liksom lite konstituerade lite olika, så tror jag att man i takt med att man blir äldre riskerar att tro att man är mer osynlig än vad man är. Alltså att tro att man liksom inte sticker ut på ett sätt som man faktiskt ändå gör och märks.
Skaffa man... Stig Helmer sandaler och låter allting förfalla sig med det.
Lite så, precis. Så det var det jag ville komma fram till.
Ja.
Men jag har en annan grej om det här med att bli vuxen.
Ja.
Vill du höra om det?
Eller? Ja, absolut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det känns ju lite nästan pinsamt att jag ska prata om det här igen eftersom du redan har pratat om Maken, alltså Gun-Britt Sundströms bok. Men jag tänker att alla ni som inte läste den då förra gången den kom upp för 2 år sedan, någon gång?
För alltså sommaren 2019, i början av augusti.
Så då är det ju 1,5 år sedan kan man ju säga, med gott samvete. Då tog du upp, då har vi pratat om för 2 veckor sedan, att du då tog upp den här med alltså hur man speglar sig i den andres humör.
Ja.
Eller hur man speglar sitt eget humör i den andra. Jag menar, om man är sur och ensam hemma, då är det, märks det ju inte. Då är
om man skulle bli sur även om man var ensam hemma.
Ja. Men sen så
eller har på man, dåligt humör eller smågrinnelse.
Men sen så har man någon hemma som man kan liksom spegla här i, och då blir det nästan ännu värre, så att säga. Mm. Ja, typ.
Ja, precis. Ungefär så.
Ja. Och då, det som jag nu håller jag ju mitt inne och läser den här boken, och det som har slagit mig, som jag tycker är otroligt spännande, det är, den här utspelar sig ju alltså, den skriver 1976, och hon skildrar ju en tid, jag tänker att, för hon är född 46, Gun-Britt Sundström, eller 45-46 någon gång.
Det är ju en bok om att vara, alltså att pröva på vuxenlivet, och den påminner lite grann på det viset om, alltså det är samma så här tid i livet som Sven Lindqvist skildrar,
ja,
i En älskares dagbok.
Precis.
Nej, En giftmans dagbok menar jag.
Just det.
Där han precis börjar leva ett vuxenliv med Cecilia Lindqvist.
Och det som är spännande tycker jag, för att det här utspelar sig då i mitten av 60-talet, när hon är i 20-årsåldern då. Vad heter hon? Amanda heter hon så? Huvudkaraktär.
Skitsamma.
Mikael och Amanda, eller Miranda. Ja, skitsamma. Men då i alla fall, så det som de gör är att den här kombinansen då i samhället var ju att man liksom, om man då var lite borgerligt lagd, det här var ju innan alla de här stora liksom universitetsreformerna och sådär, utan det var ju liksom, man tog realen och studentexamen var fortfarande så här att man, du vet, fick göra en sån här muntlig examen, och sen så fick man gå ut på framsidan eller på baksidan beroende på om man misslyckades eller lyckades. Och sen så var ju att studera vid universitetet var ju liksom ingenting som var för alla, utan det var liksom Det var rätt svårkomligt. Ja, men lite så. Och då fanns det ju massa kombinans på hur man skulle leva sitt liv. Och det var väl över hela linjen. Det var ju inte bara borgerligheten. Men att man liksom går igenom de här skedena. Det är konfirmation, och sen så liksom blir man vuxen. Och då ska man, när man är 19-20, då träffar man sin livspartner. Och sen så sätter man bo, och sen så är det så, och man är vuxen liksom. Det är liksom inga, det finns inget så här ung vuxen eller liksom hit och dit, utan man är vuxen, och sen så blir man 15 och får man käpp, och sen dör man typ. Och det märks så tydligt i den här boken, för att de gör ju otroligt vuxna saker, om jag nu får använda det begreppet. Alltså de liksom lever väldigt, de är ju 20, men de liksom är par vis på liksom seglar, och de är det är väldigt vuxet umgänge. De dricker mycket te och läser mycket böcker och diskuterar mycket. Det är liksom, det är sällan överhuvudtaget, och det tror jag också är en generationsgrej.
Sällan att kolla på Netflix.
Det är sällan att kolla på Netflix. Nej, men det är sällan de krökar till exempel. Alltså går ut och festar och super. Gör de ju ingenting egentligen. Utan det kan vara att de dricker en flaska rödvin ibland när de gör någon gryta. Men oftast är det ju att de dricker kaffe och te.
Liten snabb raskap, att mina föräldrar är ju födda samma, mamma född 46 och pappa 45, och de polare med Gun-Britt också från studietiden, och de levde ju helt andra liv än hon gjorde. Förvisso så träffades de också unga, i 20-årsåldern så blev de ihop och var tillsammans hela livet, men det dröjde liksom 10 år innan de skaffade barn. De festade runt hårt och rökte gräs på olika golv och gjorde ju verkligen uppror mot, i och för sig så kanske upproret började redan med min mormor som ju var någon slags bohem. Och min morfar var väl också ganska bohemiskt lagd, men däremot min farfar och farmor var ju mer borgerliga, och mamma och pappa gjorde ändå någon slags uppror mot det och levde liksom ett utdraget studentliv i Uppsala, fast pappa hade börjat jobba på radion och sådana saker och älskade olika gruppsexgrejer och sånt där. Alla var ju inte sådär.
Det var ju en brytpunkt.
Vuxna och duktiga.
Det var ju en brytpunkt alltså där i de åren. Och de här revolten kom ju, sexuella revolten och allting.
Hon var ju också tillsammans med en kristen snubbe, eller han, som kom från en kristen familj. Så att det var väldigt viktigt att de inte skulle ha sex innan de gifte sig och sådana saker. Så det sticker ut lite.
Men det hade de ju.
Ja.
Och sen så får man ju skildrat allt det här, vilket ju är samtidshistoria, med p-pillret också, att man liksom kan ha sex utan att det är risk för att
och
man ska
bli. Och
hon
är ju väldigt obryddande kring sex och sådär, men jag tycker det är konstigt att hans familj är så gammaldags.
Ja, men det som jag vill säga ändå var att det som de tvingas in i det här, och det är ju annorlunda nu. Alltså att man ska träffa någon och vara ihop med den här personen. Och göra alla de här liksom till synes vuxna sakerna. Men samtidigt så är det liksom ett inre kaos. Alltså när de beskriver känslolivet och när de, liksom hur de har det gemensamt, så är det ju precis som att läsa om sitt eget liv. Alltså med hur man, det kaos man går igenom, och det igenkänningen är total. Alltså, och det tycker jag är så fascinerande om man jämför med till exempel när man tittar på Skam, som ju är kom för några år sedan, som skildrar liksom norska tonåringar. Så känner man, ja, så känner man ju igen sig på pricken, alltså emotionellt. Mm. Och här kan man läsa liksom en bok som utspelar sig i mitten på 60-talet, och man känner igen sig på pricken igen. Mm. Att det liksom är, det finns de här universella...
Vad är det du känner igen dig i? Vad är det som händer med
henne? Veligheten. Alltså det är ju i relationen så här, ska vi vara ihop eller ska vi inte vara ihop? Mm. Älskar jag honom eller älskar inte honom? Är det för livet eller
det där
inte
är
för
ju
livet?
Jätteintressant så här, inre krig tycker jag, som jag tror att alla går igenom alltså i alla relationer, men särskilt de som sen blir såna här riktigt långa relationer, att man, att först är det en nyförälskelsefas, men sen så följer en fas där man kanske fortfarande är kär, med att man ifrågasätter väldigt mycket, för man måste liksom verkligen pröva det här förhållandet för att se om det håller för testet och om det är någonting som är mer långsiktigt. Alltså för det är någonting som händer när man är i de yngre 20-årsåldern, där varje förhållande testas liksom mot evigheten. Är det här värt att satsa på? Och då blir man ju väldigt kritisk mot den man är tillsammans med.
Men det är ju inte något, i alla fall inte för mig, var det ju liksom inga medvetna test. Utan jag känner väl mer igen mig i att det är det här spelet som blir, alltså att det alltid är någon som är mer kär än den andra, alltså, och så fort den som är mer kär, för de bestämmer sig hela tiden för att bryta upp, och då blir hon mycket mer kär i honom. Mm. För att han helt plötsligt har ett eget liv, och då känner hon att hon vill ha honom ändå, alltså det här lite barnsliga liksom omogna sättet att se på saker. Och det som jag tycker är intressant med den här generationen är att det känns som att när man då tvingas in, eller min tes är då, när man då tvingas in i att så många av de här gjorde då på den här tiden ändå, måste man säga, och kanske framförallt lite tidigare, att man tvingas in i på grund av samhällelig konvenans att man då ska bli ihop och ska gifta sig, gör ju att man liksom aldrig riktigt emotionellt mognar. Och jag kan ju uppleva faktiskt med den där generationen, alltså nu generaliserar jag ju, att det känns som att jag har ju alltid sett mig som så barnslig liksom. Om man tänker så här, när ska jag bli vuxen? Alltså om man jämför med den där generationen, så känns det som att de alltid varit mycket vuxnare och gjort vuxnare saker. Och det kan ju ha med mig att göra visserligen också på många sätt. Men
jag tror också i och för sig att de har nog känt, om du har känt när ska jag bli vuxen, hoppas jag bli vuxen, så har de väl kanske också känt att de inte, att det inte är önskvärt att bli vuxen, eftersom de väldigt många i den generationen gjorde så tydligt upp med föregående generation som var vuxna, som var tråkiga, förstockade och borgerliga liksom.
Ja.
Så att de kanske inte var eftersträvansvärt överhuvudtaget att de skulle bli vuxna. Även om du tycker att de levde som vuxna omedvetet.
Ja, men min tes är att, alltså, att de är på många liksom sätt vuxna då, för att de har gått igenom olika sådana här steg, alltså utanpåverk, att det blir som att som en insekt eller skalbagge som har liksom, som är mjuka på insidan men de bär sitt skelett utanpå, så att säga. Medans jag kan uppleva då att våran generation ändå liksom av samhället tvingas in i liksom en annan typ av ovisshet på utsidan, med liksom otrygga anställningar och liksom otrygghet i allmänhet kring hur man ska leva sitt liv. Alltså ska man så här, allt från så här, ska man skaffa barn eller ska man inte skaffa barn, eller är liksom vad har jag för könstillhörighet, och vad är, alltså det finns så otroligt många frågor som är i luften för våran generation, som ju inte alls var på tapeten då, utan det som fanns och som man revolterade mot, det var ju så här att man tar studenten, man gifter sig, man skaffar barn, och sen så är det livet. Nu är ju liksom inte, så ser ju inte livet ut.
Men du har ju ändå gjort exakt samma val som en 40-talist gjorde. att du, jag vet inte, konfirmerade du dig?
Nej.
Nej, nej, det är inte. Men sen, lumpen, mm, och sen så gifte du dig, mm, och du fick barn i en ålder som hade varit fullkomligt rimlig även på 70-talet.
Ja, fast många av de där tänker jag som är
skaffa
födda,
hund och bil.
Många av de där som skaffade som är födda, jag tänker på de här, alltså jag skulle säga att det jag beskriver nu är ju också alltså det är ju inte jag, det här är ju min grovt generaliserande bild av en liten del av samhället, och det kan jag exemplifiera genom att jag tar typ Marie-Louise Ekman som exempel. Alltså att man har levt ett ganska, liksom, träffat någon, skaffat barn ganska tidigt. Mm. Men sen har man börjat göra revolt senare. Just att det. Man liksom har hunnit göra grejer som man har gjort kanske bara av farten för att samhället har förväntat sig det. Och sen så har man liksom börjat
just det,
tänka
Marianne
efter.
Lindberg de Gär var väl exakt så. Ja. Att hon levde som vanlis ganska exakt. Länge tills hon gjorde tältturnén.
Precis.
Där hon blev kostymör och sen så blev hon konstnär och sen så gjorde hon något helt annat.
Ja. Så att det
har inte för sent för oss att sluta vara vanlig så här och göra lite coola, flummiga grejer.
Nej, och sen...
Nu när barnen blir lite större.
Och den tråden som du kastade upp där med hur, alltså på vilket sätt jag gjorde det där. Och det gjorde jag ju verkligen. Och för mig var ju det en...
Och jag också. Det är ju spännande att vi har ju verkligen gjort den här grejen som de... Som förväntades av dem då. Fast du och jag har gjort det av egen fri vilja då. Det här med gifta sig och kärnfamilj och skaffa barn och...
Ja, och det har ju varit en trend ju att man, alltså så här, om man jämför med giftermålen som de beskriver där i den boken, att man liksom att man typ åker till kyrkan och får göra lite avsides bara, får det lite gjort, alltså det är ingen stor grej jämfört med hur det är idag med bröllop och allt sånt där.
Så har du ju också den här avsidesgrejen, att du gjorde hemlighet så där.
Det gjorde ni ju verkligen. Men gud, nu är det så många bollar i luften. Den bollen som jag ville plocka upp nu, det var att för mig, jag sökte ju det skelettet ju. Mm. Och det jag pratade om i podden tidigare, att jag ville ha de här, ta studenten, ta körkort, liksom, gå gymnasiet, göra allt det där och sen skulle jag bli vuxen.
Just det.
Men sen har jag förstått då att man inte, det var inte så det funkade, utan det var någonting annat som krävdes. Då åter till min tes. Det är att, och jag vill slå vår generation, som jag tycker ofta får lite skit, liksom, att det är så här generation X, vilken generation vi nu till är, gränsen mellan X och Y eller vad fan vi är. Alltså att man är den ironiska generationen och alla de här som är barnsliga och de tar ingenting på allvar och hit och dit. Och sen så har det nu kommit de här som är yngre nu, som ju verkar ta allting på väldigt stort allvar. Mm. Men att det är att det som vi har tagit på allvar, det är ju vårat inre. Alltså så här, inre mognad. Upplever jag i alla fall, att det liksom är att man lyssnar på sig själv och verkligen försöker göra saker för att de känns bra och inte för att alla förväntar sig av det. Jag kanske hårdrar det lite, men förstår du lite vad jag menar? Att det liksom är,
vad skulle det kunna vara som man gör för att det känns bra istället för
att... Ja, men att man inte till exempel känner att man är 20 och att man måste gifta sig. Direkt.
Man kanske åker till Goa istället.
Ja, och man gör massa andra grejer och så tänker, sen kan det slå över och andra sidan, åt andra hållet, att det sen till slut blir att man bara sitter och scrollar på Tinder och swipar och så blir det ingenting av någonting för att man liksom att valen bara gör att det blir jättefladdigt alltihop. Men att man inte gör saker bara för att man måste.
Jag tycker det är fascinerande att tänka på, om vi säger då att man inte måste det, så landar vi exakt samma sak. I våra kretsar så alla lever ju tillsammans med en partner. Alltså de som vi umgås med som är lika gamla som oss själva. Vissa är ju skilda och sådär, men alla har ju stadgat sig. Typ alla har skaffat barn. Alla är tillsammans med någon som inte har samma kön som de själva. Det kanske inte krävs av en på samma sätt, men det verkar som att man landar i exakt precis samma sak.
Ja, men man gör det ju efter, alltså jag är ju förespråkare för liksom satt tvåsamheten, jag tycker det är skitmysigt, men man gör det ju av liksom nu återigen, jag är ett dåligt exempel eftersom jag har gift mig med just den här gymnasiepersonen, vilket jag är ju väldigt glad för. Men
en 60-tals drömperson.
Ja, men de flesta gör ju inte det. De flesta träffar ju någon i 25-26 års åldern. Och har ju liksom gjort lite grejer innan och sådär. Att det inte är att man känner att man inte göra det med första bästa. Sen kanske man kommer fram till att det är så här, ja men det här är ju ganska nice. Alltså att dela sitt liv med någon. Alltså precis det som hon skriver i boken. Det är ju som att hon i teorin har börjat förstå vad det är hon är ute efter, fast hon är liksom, hon är inte riktigt där ännu mognadsmässigt. För hon beskriver ju att hon tycker ju att han ska vara som hennes tapet. Mm. Alltså den ska vara där, men man ska inte tänka på den. Men
det är
så
som
fort
Knausgårdska föräldraskapet.
Ja, precis. Men så fort tapeten försvinner så ska man sakna den. Mm. Alltså så ser ju hon på alltså äktenskapet, och en ganska krass syn på sin då blivande make, att det är att man ska på ett självklart sätt bara finnas där för varandra, men det ska inte liksom vara någon stor grej hela tiden. Och det kan jag ju, inte för att jag vill jämföra min fru med en tapet, men så kan jag ändå känna igen mig att det är ju lite grann det som jag har eftersträvat i alla fall med familj. Alltså jag vill ju att min familj nu ska kännas som min familj när jag växte upp. Eller först, alltså att det är självklart. Jag tänkte ju inte varje dag på mamma och pappa, hur mycket jag älskade dem och hur tacksam jag var och liksom sådär, utan det var ju självklart bara att vara hemma. Och så vill ju jag att det ska vara i äktenskapet också, förstår du? Att det liksom inte är världens största grej, att liksom, förstår du? Att man tar varandra självklart på ett sånt sätt.
Ja, det är absolut, det är så, det är det som är det fina med nära relationer, att alltså att ta varandra för givet är ju en väldigt fin sak.
Ja. Och det är ju hon inne på. Men jag tycker att det är lite för tidigt liksom, för henne. Ja, det var ett vinnande resonemang.
Men så egentligen, så om man ska sammanfatta det då, så är det som att vi lever exakt samma liv, fast vår generation väljer det själva och leker av oss i 5 år innan. Så därför är vi lite mer emotionellt mogna än vad de var.
Jag vill, det jag egentligen vill är ju att slå vår generation för bröstet. Alltså jag vill ju liksom dra en lans för dem och säga att de är att vi är bra, helt enkelt. Alltså som en slags pep talk till oss själva. Att vi är smarta och emotionellt mogna.
Det där gillar jag. Mm. Alltså förra veckan var det gymnasisterna som opererades, och nu är det då 80-talister, är det också kanske 70-talister?
Ja, men ja, jag tycker nog att jag menar, nu om man tittar på de här som är födda på 90-talet och alltså det här med psykisk ohälsa och allt det här som är uppe på tapeten nu, så är det ju, folk är ju jävligt mogna.
Får jag uppvärdera 40-talisterna lite grann? För de får ju ständigt klä skott för olika saker bara för att de även i det här alltså för att man säger att de hade det så lätt hela tiden. De kunde köpa en bostad för 3,50 som sen blev jättestor värdeökning. Om de bara gick gymnasiet så fick de ett välbetalt jobb, och om de gick på universitetet så blev de doktorer och allt möjligt fint, hur lätt som helst. Men de gjorde ju ett väldigt viktigt arbete, just det här med att få välja själva. Så gick ju de i bräschen för att man kunde välja på olika sätt. Så de var ju ändå, inte kanske just Gun-Britt Sundström i romanen Makan, men de visade att det fanns nya sätt att leva på när det väldigt länge bara hade funnits ett sätt.
Ja,
så att de öppnar upp mycket för oss.
Ja, gud, så var det ju. Alltså, utan dem så hade det ju inte varit någonting. Men det kan ju
de enda vi inte uppvärderar, det är 60-talisterna. Och 50-talisterna vet jag inte heller om de är någonting.
50-talisterna är ju bara kåta kärringar som vi försöker hångla dig i olika,
ja,
ja. Olika,
ja, och det är väl väldigt rörande ändå.
Ja, det är det ju. Jo, men visst, alltså, det är klart som fan att, men 40-talisterna är ju så väldigt bra. Det är ju fortfarande så, jag menar, nu börjar de närma sig 8-årsåldern, men det är fortfarande så att de är väldigt bra på att dunka sig själva på axeln, och så att man behöver nästan inte göra det. Men det kanske är så att det snart börjar bli vända, att det blir så att vi måste börja försvara 40-talisterna för att vi,
ja, men
är
när man pratar
sista
om liksom
som minst dem.
De här som byggde det här samhället, så var det ju liksom 20- och 30-talisterna som, jag vet inte, byggde broar och infrastruktur och folkhem och så här. Men det är ändå 40-talisterna som öppnade upp för oss, som bröt mot det gamla.
Man brukar väl se 20-30-talisterna som ju, om man pratar om första generationens invandrare, som ju liksom gör allt för sina barn, och sen så får barnen leva ut drömmen. Och då är ju 40-talisterna barnen till de här första generationens invandrare som bygger upp det här perfekta samhället åt dem. Som de såklart gjorde jättemycket bra för, framförallt för liksom den här frihetliga utvecklingen för människan. Men
Ex on the Beach hade till exempel inte funnits om det inte hade varit för 40-talisternas normbrytande arbete.
Manne har nu som morgontradition att han kollar på Ex on the Beach.
Mm. Jag har inte sett det, men du berättade innan att det är som Paradise Hotel. Det är vadå X? Vad är det X?
Alltså jag tror att många av våra lyssnare nu kommer väl tycka att vi är två boomers som sitter och inte fattar någonting. Jag ska vilja erkänna att jag har svårt att göra skillnad på de här olika programmen. För att det är snygga 25-åringar, alltså solbrända och vältränade, som är på olika varma ställen och dricker och super. Och det är väl lite
grann... Men här åker de med sina ex och sen så blir det olika förvecklingar.
Nej, det är någonting. Man har försökt förklara det för mig. Alltså, de är i det här huset och typ har alla de här intrigerna. Sen så ibland så går de ner till stranden och då kommer deras ex.
Ja, vad roligt.
Alltså, så att, ja, jag fattar inte riktigt. Men i alla fall, då hörde jag i morse, eller igår morse var det, då var det två tjejer som har det här, du vet, 25 år och är så här hesa för att de är högljudda
på fyllan.
Ja, på fyllan, men också som personer. Alltså de är och som satt och snackade, och då snackade de om någon Kevin.
Som Tilde Fröling var när hon var 25.
Exakt, exakt som Tilde Fröling var när hon var 25. Och så sitter
älskar den sorten.
Ja, man gör ju det.
Och de passar ju, alltså de passar också som servitriser jävligt bra. Ja. De är så här, och hårda när det behövs, men också väldigt så här gemytliga och kärvänliga. Det är liksom så här kärlek, men med mycket skinn på näsan. Typ.
Ja, det här är en hyllning till de här blivande småbarnsmammorna. Kan vi säga det?
Nej, nu tänkte jag på servitris, eller vad?
Ja, nej, men jag tänker att det här är liksom steget innan när de blir småbarnsmammor. Alltså, vi brukar ju prata om de här småbarnsmammorna i
Ica nu. Jaha, får du hylla dem som småbarnsmammor? Jag tänker på dem när de är som Tilde Fröling, de var 25, och jag tänker på servitriser som är så här. Jag tänker inte så mycket på hesa småbarnsmammor just.
Nej, men det är som att det är egentligen det vi landar i, Manne, är ju att det är som den här intervjun du gjorde med Alice Ba, att vi älskar kvinnan.
Jaha!
Alltså, och det spelar ingen roll om de är småbarnsmammor i Ica eller om de är hesa till Fröling. 25-åringar. De enda vi då har problem med är väl de här 50-talisterna som drar in en i...
Nej!
Fast vi älskar dem också, de är rörande.
Ja, men ja, det var ju väldigt rörande.
Ja, hur som helst. I alla fall, så sitter de och har en sån här hes dagen efter snack.
Mm.
Och då pratar de om en kille som heter Kevin, och där hör jag då, för att man har en egenhet att han, när han ligger i sin säng, då har han sina AirPods. Men sen så när man tvingar upp honom och han ska sätta sig och käka frukost, då vägrar han ha AirPodsen i. Så att då sitter han med telefonen och så får alla ta del av det han lyssnar på. Vilket var ganska positivt i det här fallet då, eftersom jag fick lyssna på det här. Då sitter de och pratar om gårdagskvällen. Och då så säger hon att ja, men jag och Kevin låg med varandra. Och han bara, va? Det gjorde vi inte. Vi däckade. Han bara, men vad fan, vi knullade ju. Vi knullade med varandra. Och han har ingen aning. Han säger att de bara däckade och sådär. Och sen så mynnar det här ut i en diskussion som jag inte minns. Men det jag tyckte var så fascinerande var att ställa det här i relation till det relationella tv-drama som jag minns starkast från när jag var i mannens ålder, alltså när jag var 11-12 år. Det var ju Beverly Hills som gick på TV4.
Det här var en dispyt om någon gång, men jag tror att du hade rätt.
Att det var på 4:an?
Ja. Ja.
För jag hade ju bara 4:an.
Ja.
Så det är omöjligt för mig att det kunde ha varit på en annan kanal.
Nej, men SVT skulle kunna ha varit.
Nej, men det har det riktigt inte.
Nej.
Det vet jag inte. Jag vet att det inte var SVT. Men jag vet att sen TV3 hade ju Melrose Place.
Just det.
Whatever. Men då i alla fall, och Beverly Hills var ju väldigt kyskt. Alltså det skildrade relationer mellan ungdomar. Men de spelades av folk i 30-årsåldern. Fast de skulle gå typ i gymnasiet. Och det var ju ofta att det var någon slags moralisk twist. Alltså om man låg med varandra så blev det oftast att det var någon ofrivillig graviditet, eller att det var liksom och det var alltid den här lilla klassiska i amerikanska tv-serier att det blir någonting på slutet, någon moralisk slutsats eller någonting som dras.
Det fanns ju James Dean-karaktären Dylan Luke Perry som blev alkad och sen körde ihjäl sig med en typ Jaguar E-Type.
Mm. Dog han till och med?
Jag tror det.
Ja, mm. Han dog i verkligheten här för något år sedan.
Gjorde han?
Skådisen.
Okay.
Men,
det var ju alltid när jag gick till frisören, så varannan gång så bad jag bli klippt som Brandon och varannan gång som Dylan. De hade jävligt bra frisyrer båda.
Ja, Brandon hade mer... Alltså snelugg, ja.
En vågig snelugg.
Dylan var ju mer stod upp, liksom.
Han hade ju en mer rockabilly frisyr.
Mm, precis. Vem identifierar du med? Det var olika då. Ibland var det Brandon, ibland
precis.
Var det Dylan.
Det var ju svårt att bestämma.
Ja. Du var aldrig Brian Austin Green.
Nej, det var jag aldrig. Jo, lite. Jag gjorde ju Radio AF sen. Skolradio, just där det. Vi... sände på 88 MHz varje vecka, men sen så fick jag igenom att vi sände på internradion, alltså ute i skolan, varje morgon en kvart. Och det var ju inspirerat av Beverly Hills.
Just det. Och han var ju rolig, för han var ju ett år yngre i serien typ, eller två. Och han var ju typ 10 år yngre än alla skådespelarna. Så att det var ju så en konstig grej att han skulle vara liksom freshman typ, medan de var, vad det nu heter, sophomore year eller någonting. Och sen så var han då, fast han såg ut som att han var, för han var ju 15, 16 på riktigt, 17 någonting.
Märkligt. Men i alla fall så, där så kunde man inte ha sex helt ostraffat.
Nej, Steve var du aldrig heller, eller?
Nej, verkligen inte.
Nej. Han var väl den som var absolut äldst också. Mm. Och hon, den här redaktören för skoltidningen. Amanda.
Mm,
Andrea. Mm. Andrea.
Gud vad det är. Stora glasögon. Ja. Boxiga kavajer.
Ja, hur som helst i alla fall så var det ju... det här var ju liksom det... Ja, det är ju överdrivet såklart. Det fanns väl andra grejer. Men det här var ju det som man fick sig till livs. Liksom, när det gällde just sådana här... sex och kärlek och samlevnad och sådär. Mm. Det var det som jag såg.
Ja, skilda världar också kanske, där det var syskon som alltså, blev du jättegott med någon så kunde det vara din tvillingssyster.
Just det.
Och som sen spassade sig.
Mm. Ja, det var den sen smålade. Men då tänker jag ju att nu är det ju nu är det ju inte så mycket fiktion. Alltså mannen tittar ju väldigt sällan på fiktion. Alltså om man jämför med hur det var för mig. Alltså det är väldigt mycket som är då inom citationstecken verkligt. Men det här som är nu Ex on the Beach, det är ju liksom lika mycket fiktion egentligen som Beverly Hills var. Bara det att, alltså det är ju inte skådespelare, de är ju där och gör saker på riktigt, men det är ju väldigt hårt liksom klippt och redigerat och regisserat på olika sätt och sådär. Men då undrar jag vad det här, och det här är väl en liten fråga som jag kastar ut kanske både till dig och till alla lyssnare, så här, vad det här gör med manne, alltså liksom när man får det här när man är 11-12 års åldern.
Det känns ju som otroligt mycket bättre det han får än vad det du fick.
Ja, och du utvecklar det då.
Ja, men för att under hela vår uppväxt så lärde vi ju oss att alltså spelreglerna för killar och tjejer var ju helt olika på sexets område.
Ja, du tänker så, ja. Just det. Just
tjejerna
det.
Mm. Gick ju en fruktansvärt svår... Alltså för oss var det ganska lätt. För att vi kunde identifiera att man skulle liksom vara sexuellt intresserad. Man skulle vara heterosexuell. Och man skulle ju hångla med och ligga med så många som möjligt egentligen. Mm. Alltså det var idealet. Och det var ju lätt att förstå då vad som förväntades av en. Att det var liksom... friskt och härligt att ha en stark sexualitet som är inriktad på tjejer och att vara liksom så här Casanova var ju någonting positivt.
Just det.
Att jaga, och särskilt om man lyckades så var ju det så här en jättebra grej. Och sen så kunde någon bara ja, liksom, jäkla player, fast det var ju ändå med någon slags beundran i rösten. Mm. För sån skulle man vara. Medan tjejer hade ju skitsvår, där var det mer som en balansgång, snarare än liksom hierarkins topp och dal. Man skulle vara i mitten, för att om man var för sexuellt intresserad och låg med för många så var ju det förödande, för man var en hora och slampa.
Just det.
Men om man var helt ointresserad så var man ju liksom en tråkig nörd bara. Så att det gällde ju för tjejerna att vara precis lagom sexuellt intresserade. Men också så här, tjejernas sexualitet kunde ju vändas mot dem. Att om de låg med den tidens motsvarighet till den här Kevin, så var det inte så att han hade glömt, utan så här, de kanske hade det mysigt eller halvtaffligt eller som det är. Så här, men det som från början var ett delat ögonblick av halvtaffligt sex kunde vändas emot henne då. Det kunde spridas ut något rykte om att hon... Alltså jag minns också så här... skolfester där det hittades på saker om tjejer, typ hon sög av den killen och sen så spottade hon sperma i den andra killens öl och så. Alltså som så här, nu inser man att det stämmer nog inte. Alltså
du vet, det är ganska äckligt.
Ja, nej men alltså det hittades på sexuella grejer om tjejer, och det, alltså det var ju extremt ojämlikt, för att vi var så här 15-åringar som gick på en fest, alla spårade ur och sen så hånglade alla och hade sex jättemycket med varandra. De flesta hade minnesluckor. Sen började man pussla ihop och det var som att tjejerna och killarna dömdes på helt totalt olika sätt.
Ja.
Och det låter ju som att då, som en utveckling när hon vill att Kevin ska veta vad de har gjort och inte skäms för fem öre över det.
Eller så,
jättebra,
eller så har du vänt åt helt andra håll.
Nej, just det. Att jävla Kevin. Hor Kevin.
Ja. Hans ex kommer till stranden snart.
Nej, men det, så det låter ju som någonting jättebra för man att se. Att
det som
inte
är bra,
behöver ha massa negativa konsekvenser eller att killar och tjejer ska vara olika eller så.
Det är ju, det som är bra med det är ju just det. Men däremot så tror jag att det här lite grann är en utopi. För jag tror mig veta att det ganska mycket fortfarande är så. Alltså att tjejer betraktas
i många trakter. Ja, men jag uppfattar också så. Ja. Det är svårt att få ihop att man kan sitta i Ex on the Beach och vara så där frispråkig och avslappnad. Men ändå så döms man efter olika måttstock fortfarande.
Men det är väl lite fiktionen då?
Så det kanske är egentligen att den här... Vad heter hon, den här tjejen då, som låg med Kevin?
Ingen aning.
Alltså jag... Säg att hon heter Felicia. Felicia kanske liksom... nutidens, alltså vad 40-talisterna var förut, att hon bryter mot någonting som tidigare generationer gjorde.
Ja, men det är väl det.
Att hon vägrar ställa upp på det där.
Eller,
att hon är en viktig frihetskämpe som är bra att hon syns och tar plats.
Ja, men det, eller att det blir så att det här blir, alltså det beror lite grann på hur man hanterar hemma också. Om jag säger till mannen att det här får du titta på, det här är sjukt. Alltså för att de säger fula ord och sådär. Det är ju min, alltså min spontana reaktion blir ju, för att jag är så trött på att mannen använder sig av foul language hela tiden. Och ja, men han får ju det från de här ställena. Men om man ser igenom det och sen tittar lite djupare och ser på liksom den här sexualiteten som skildras, att man tar upp det istället med honom i diskussioner, att det är ganska spännande och fascinerande ju. Alltså det här att det inte blir då att han då privat eller i klassen och sådär liksom går in i det här att döma tjejer annorlunda än killar. Att han istället då färgas av de här Ex on the Beach-programmen där de här kvinnorna finns som tar plats sexuellt och som är bredbent, sitter och skrävlar och liksom med hesa röster pratar om sina bravader så att säga. Att det inkorporeras i hans hjärna som en del av verkligheten.
Alltså ja, men också hoppas man att det ska finnas killar som... Nu var det så att Kevin kanske hade en minneslucka, men killar som inte vill, som inte är så sugna, som ångrar sig, som inte får stånd liksom.
Ja, det tror jag för sig kanske inte att det finns just
där
det.
Där har vi ett viktigt jobb för castingagenter ju.
Ja, att det är... Men det där är ju intressant.
Ja,
apropå det så är ju det intressant med... Jag läste en intervju i Nöjesguiden med hon som är Nina Thyrberg, heter hon, va? Som har gjort den här filmen om porrbranschen i USA.
Det låter bekant.
Alltså det är inte en dokumentär utan hon har gjort en spelfilm ju.
Ja, just det.
Men det är en skådespelerska som spelar huvudrollen, en aspirerande porrstjärna i USA, och sen så är det, men det är i övrigt så är det liksom verkliga porrskådisar och sånt som medverkar för att hon vill göra så autentiskt som möjligt. Och hon pratar ju väldigt mycket om, och då pratar jag inte om så här porrens skadeverkningar och porren, utan nu pratar jag om skådespelarna.
Mm.
Alltså, och där är det ju väldigt tydligt så att tjejerna är ju de här då, Tilde Fröling, gud, förlåt Tilde. Alltså, men de här hesa röster och sitta och skrävla.
Uh-huh.
Men att det är ju de ganska mycket som driver på att killar får inte vara töntar. Alltså att man ska liksom strypa och spotta och liksom allt det här. För annars är man en tönt. Och hon beskriver det, Nina Thyrberg, i den här intervjun. Att hon skulle intervjua en porrkille, en porrskådis. Och då börjar han prata lite känslor och sådär. Och då kommer han in på det. Men sen så kommer han på sig att så här, gud, så här kan jag inte hålla på. För då är jag ju en tönt. Alltså där, tjejer vill inte ha... Han är så liksom, i den här världen så är han så uppfostrad med. Eller, att tjejer... klarar inte av när killar är så här mjukisar.
Mm.
Utan så här, så att han var tvungen att lägga till så här, att om vi knullar, då kommer jag vara skithård. Alltså då kommer jag knulla sönder dig och typ så här, köra ner kuken hårt i halsen på dig och också spotta på dig, bara så att du vet det liksom. Att han är tvungen att poängtera det. Och det är ganska fascinerande om jag då tänker i apropå mansrollen då.
Mm.
Om det är så här att vi har de här tjejerna som sitter och skrävlar om Kevin, men då finns det liksom ingen plats för killar som vill ha det lite soft och mjukt, utan då ska det vara liksom, man ska vara hård och liksom man ska göra de här sakerna, att det liksom finns en förväntan på en att man ska vara hård och vara stryp och vara...
Men den här Felicia som vi kallar den, vill hon ha just att det skulle vara hård?
Det har jag ingen aning om.
Jag tror inte alla de här hesa tjejerna är ute efter hårt sex.
Nej, men det som jag menar är att det finns ju en alltså det, ibland så händer väl att man kastar ut saker med badvattnet, alltså att barnet man spolar ut, och då tänker jag att när man då får när den här typen av riviga kvinnor som vet vad de vill kommer fram, så kan det ju vara svårt kanske för en mjukisman att ta plats i det, om du förstår vad jag menar, att det liksom blir att man, det blir som en tuppfight.
Men jag tänker med mannen då, jag, så med mina barn har jag ju samma typ så här upplysningsideal som jag haft när jag har skrivit kukbruk. Det vill säga att prata om saker så här, hur de var förr i tiden. Och sen bortse lite grann från att de kanske är lite så fortfarande.
Mm.
Att man kan ta en diskussion om så här, dåliga strukturer som fanns när vi växte upp. Till exempel där med hur killar och tjejer dömdes efter olika
just det.
Måttstock.
Just det.
Och att man också kanske kan prata om vad man saknar.
Mm.
Finns det någon plats för den här mjuka tafatta Kevin som inte alltid vill ha sex?
Mm.
I Ex on the Beach. Det låter som ett intressant samtal.
Mm. Det får jag ha.
Live på Instagram. Du
ja.
Och Manne.
Ja. Jag ska kolla med honom bara om han vill det. Mm. Eftersom han tar ner vill att jag ska ta ner filmen när jag visar rumpan, så är jag tveksam till om han
tips, visa inte rumpan på den här filmen.
Nej, jag ska försöka.
Visa ja. Kuken istället. Ja, men du ser ju väldigt bra framifrån.
Mm. Mm.
Tack för idag hörni. Vi hörs om en vecka.
Då är vi tillbaka.
Ja, verkligen. Med hesa röster. Och Manne.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.